Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Den magin man känner när man får spela med musiker eller man är i en studio, alltså det är klart att så här, inget av det underbara jag får uppleva nu kan ersätta det. Men samtidigt så kan man inte göra allt, man kan inte få allt, liksom allt tar sin tid. Så det har jag blivit vän med och jag har gått vidare i det, men det är ändå någonstans en liten sorg som ligger där. Mm.
rör sig ständigt kring dagens gäst. Hennes podcast Säker stil, som hon gör med kollegorna Ebba Kleberg från Sydow, som hon också driver bolag med, är en av de ledande i landet, särskilt när det kommer till segmentet mode. Hon guidar också TV4s tittare i klädvärlden varje vecka, och dessutom är hon en så kallad affärsängel. Utöver det är hon minst sagt aktiv i sociala medier. Men inget av det här var egentligen planen för Emilia Deporet, som föddes i mitten av 70-talet i Luleå, sjöng som barnsben, växte upp i Gävle och blev vuxen i Stockholm. Det var också musiken som blev hennes första karriär. Hon debuterade i början på 2000-talet, gav ut 3 album och hade internationell såväl uppmärksamhet som framgång. Vad som hände när den karriären byttes ut mot den självklara position hon har i det som ofta kallas det nya medielandskapet, vad hon tror om en otrolig kavel och en ekonomisk härva kring Roblox, det avhandlas i Värvet avsnitt 432, inspelat på Mariaberget i Stockholm. Här är Emilia Deporet. Jag tänkte fråga hur ditt liv ser ut exakt just nu, Emilia.
Just nu så ser det bra ut. Jag har kommit hem från en lång semester med familjen, och på semestern hinner man reflektera och tänka efter hur man vill att livet efter semestern ska se ut. Det är det som jag tycker är bra med sommaren. Jag är lite sådär, jag har 2 tillfällen om året där jag verkligen ställer mig själv mot väggen. Alltså det är först såklart klassiska nyårslöften såklart. Jag är en sucker för det, jag går alltid på det. Och sen så huruvida jag lyckas hålla dem eller inte, det är en annan fråga. Men sen så är det också efter just sommaren så får jag sådär en rejäl tankeställare. När man får varva ner, komma ner i, liksom, i varv, sova, hänga med familjen, så ställer jag mig själv stenhårt mot väggen.
Och vad kom du fram till att du ville förändra?
Nej, men att jag på något sätt måste hitta en bättre balans i livet. Och det är som med alla vi som älskar att jobba, att det är inte helt lätt. Mm. Jag är inte helt säker på att jag någonsin kommer klara det, men jag tänker att om man aldrig försöker så har man ingen chans att lyckas.
Känner du att tiden inte räcker till?
Absolut. Ja. Alltså, om jag fick önska mig någonting i livet, om det fanns någonting som jag kunde liksom köpa men som inte går att köpa för pengar, så är det mer tid.
Ibland kan ju jag känna, nu var det länge sedan i och för sig, men att det är provocerande att man behöver sova. För det är liksom en tredjedel.
Ja, men alltså både du och jag har passerat 40, och efter 40 så sover man inte, så funkar man inte. Alltså det är någonting jag verkligen har förstått. Mm. Men jag jobbar, jag vet inte hur du är, men jag jobbar ju bäst på natten.
Nej.
Det gör inte du?
Nej,
okej.
men ni pratade faktiskt om någon, jag kommer inte ihåg vem det var, i er podcast som just var sådär... Var det Kristin Kaspersen kanske?
Ja, okay.
Som tyckte att blir det inte gjort på morgonen så blir det inte gjort. Och sån är jag också.
Ja, jag kan förstå det. Och det är ju någonstans, har man haft en bra natt sömn och man är liksom, går upp tidigt och kör igång, så är man ju som allra mest effektiv. Men jag kan få till sånt pass, jag vet inte hur länge jag kommer kunna hålla i det här, när jag får feeling nattetid så där, när familjen sover och jag inte kan sova, då kan jag gå upp och bara ha ett sånt flow.
Mm. Vad gör du då?
Då sitter jag framför datorn och smattrar hjärnet. Det är mejl, det är tankar, det är allt som man kanske inte har hunnit med att göra.
Jag tänkte fråga om det, men det finns något, en ny bok, eller?
Mm, en ny bok är på väg.
Okay.
Den är liksom i lite sådär under produktion, ska man kunna säga.
Som du skriver med Ebba?
Ja, jag har ju bara skrivit böcker med Ebba. Ja, hon är ju författaren verkligen i vår duo. Men jag tycker också att det är väldigt kul att skriva och har liksom med mig det. Jag har alltid gillat det, men jag har aldrig skrivit egna böcker. Men med Ebba så känner jag att vi hittat ett sånt otroligt bra upplägg tillsammans.
Och när kommer den?
Den släpps nästa år, alltså i februari förmodligen.
Okej. Jag tänker att många känner till att du ger stiltips i tv och eller kanske då från podcasten Säker stil.
Mm.
Men är det någon som har många järn i elden som inte syns, så tänker jag att det är du.
Mm, det kan nog vara så.
Ja.
Mm.
Vill du berätta?
Ja, men jag tror att det har nog alltid varit så för mig, att jag gillar att ha många bollar i luften och att man tycker mycket livet är roligt. Och så har jag kanske också haft lite svårt att bara rikta mig in på en väg. Så. Och det har nog följt mig genom livet. Alltså, jag höll på med musik för länge sedan. Och då tyckte jag att det var minst lika roligt att sitta med mina egna artistavtal som det var att sitta med marknadsplaner och göra allt det där. Och jag fick ganska mycket kritik från såklart mina skivbolag som jag var signad till, för de kände att det här är en riktigt jobbig artist. Hon vill ha koll på alla grejer, liksom varenda litet led. Och jag inser också att jag säkert hade varit en mycket mer lyckosam artist med bara suttit och skapat hela tiden. Men det var inte tillräckligt mycket för mig någonstans. Jag behöver ha så här helikopterperspektiv på allting jag gör. Och nu har jag landat i att jag tycker att det är okej. Men samtidigt då så kanske man ibland blir lite lidande för att tiden inte räcker till, för att det är så mycket man vill hinna med. Så att jag fördelar väl min tid genom att dels jobba med stil och mode, med sexstilpodden, med Ebba, alla våra projekt som vi gör. Jag TV, man modererar olika liksom sammanhang där det är fokus på stil, hållbarhet. Och sen så har jag ju till ett ben som det jag tror du ut och fiskar lite efter, vilket är mitt investerarben som är ganska nytt. Det har bara varit ett par år som jag har sysslat med det. Men ser väl att det är någonting som jag verkligen... Där har jag hittat något helt annat som jag brinner otroligt mycket för.
Om vi tar då det senaste nya liksom spåret som är uppenbarligen i det här affärsänglaskapet. Är det samma sak som att vara riskkapitalist förresten?
Nej, det är det ju inte. Absolut inte. Ett så har du ju... Du är inne väldigt, väldigt tidigt i en entreprenörs liv och företagarna. Det är lite luddigt vad en affärsängel är. Men om jag ska försöka förklara ut den från mitt perspektiv så blir jag ju kontaktad av väldigt många olika duktiga entreprenörer inom olika branscher. Det behöver inte bara vara branscher som är kopplade till mode, stil, retail, utan det har varit många andra branscher också. Som har en bra idé, ett riktigt bra koncept, men kanske inte har möjligheten att genomföra det för att man inte har finansiellt upplägg. Och då vänder man sig till i första hand då privatpersoner eller små family offices, alltså personer som kliver in med liksom en lite mindre summa pengar. Riskkapitalister går in när bolag redan är utvecklade och klara. Man är med i en process där man kanske står ihop bolag och man gör en sån typ av resa. Och det är helt andra pengar vi pratar om, okay. Investeringar. Mm.
Du säger att du blir kontaktad. Hur vet de om att du finns då? Alltså, hur går den processen till?
Ja, men jag tror att när man väljer sig in och börjar backa personer, så är Stockholm en väldigt liten värld. Alltså man känner varandra, man vet olika projekt, vi tipsar varandra. Så det kan också vara, nu gillar jag att stötta kvinnliga entreprenörer. Jag är inte bara det, men jag tycker också att det är väldigt viktigt för mig. Och då är man ju ett litet nätverk i det, där man kanske kliver in i samma bolag och backar och så vidare. Så att jag tror att Stockholm är ju så pass lite så att ryktet sprids någonstans. Och jag ska också säga så här, det är ett av de mest spännande länderna att vara i just nu när man tittar på just investeringen. Man bara tittar på allt som har hänt de senaste 10 åren, liksom vilken resa vi ändå har gjort och vilka möjligheter som finns. Och är man intresserad av det här så är det ju väldigt kul. Sen så är det ju lite ett lotteri många gånger, man vet aldrig om det här kommer bli så pass stort som entreprenören liksom har som vision. Men ibland så blir det, när det funkar är det otroligt kul.
Om vi säger då att jag har fått nys om dig, jag har tagit fram en helt otrolig kavel. Och sen så mejlar jag dig då och säger så här, tja, kolla på den här otroliga kaveln som jag har tagit fram. Men jag är en kvarts mille back, eller liksom kort, för att ta fram själva kaveln.
Produktion och...
Ja, hur funkar det? Svarar du då?
Men då försöker jag svara såklart. Och vad som oftast vad som händer är att man blir kontaktad av någon som redan har ett case, som har ett så kallat investerardeck där man har förklarat sin idé. Man har gjort, det finns en budget, det finns en affärsmässig tydlighet.
Ja, det har jag tagit fram nu.
Ja, men precis. Ja. Och då har du det, hur mycket pengar du vill ha, hur mycket du tror ditt bolag är värderat till och så.
Om jag inte har det, då säger du, ja, men då gå hem och gör hemläxan.
Ja, men lite så. Och nu ska jag säga så här. Jag är ny på det här området. Jag är absolut inte någon av de här riktigt tunga affärsänglarproffsen. Men jag tycker att det är spännande. Så att jag har ju fortfarande ganska mycket att lära. Och jag kan bara utgå från hur jag funkar. Känner jag då däremot att det är någon som har en riktigt bra idé, då kanske man ses.
Vadå, känner du inte det med
kaveln? Kanske skippar den faktiskt. Okay. Men och samtidigt, nu låter det som att jag får 100 förfrågningar i veckan, så är det inte riktigt heller. Men när man, och vissa gånger så vill man vara med, men jag har inte heller en budget som är helt... Alltså jag kan inte bara investera hur mycket som helst. Jag har ju en väldigt begränsad budget i vad jag kan göra också.
För mig har det låtit lite grann som att egentligen så är det kanske inte kaveln så mycket som du går igång på som mig.
Nej, men absolut, det är sant.
Att du kanske mer har investerat i människor än, eller?
Det är sant. Ja. Alltså en kombination av entreprenören eller teamet, i kombination då med att man har ett väldigt tydligt och bra koncept. Och att okay. man känner så här, det här finns, man har identifierat en nisch någonstans där man också kan se potential. För det är ändå så här, om du skulle investera 50 000 kronor i någons företag, så skulle du ändå, även om, och du älskar den här människan, för du tycker att det bara, du blir helt så här, wow, vilken liksom briljant person. Du vill ju ändå känna att du ska kunna någonstans få hem, få tillbaka dina pengar och gärna göra en vinst.
Mm. Det vore ju härligt.
Ja, precis. Så det är ju lite med kombination av det här. Och sen så, jag har ju inte någon ekonomibakgrund och var urusel på matte. Så att jag är väldigt glad att jag har två väldigt smarta bröder som kan hjälpa mig och en väldigt smart man. Så att jag liksom bollar ju såklart de här casen med folk i min närhet.
Mm. Om jag säger så här, jo men Kalle har gått in med 25 lax och det här är budgeten, och då vill du träffa mig och kolla på kaven.
Ja, om jag nu tycker att den här kaven behövs i världen. Ja. Det kommer säljas väldigt många kavlar och det kommer göra folk väldigt lyckliga. Mm.
Och då tar vi ett möte.
Då tar vi ett möte, precis.
Ja. Du går igång på kaven. Köper du då aktier i mitt bolag? Är det så det funkar?
Nej, men jag går in och backar dig och får precis, jag får liksom en del av ditt bolag helt enkelt.
Ja, okej. Okay. Mm. Sitter du, betyder det här att du sitter i otroligt många styrelser?
Nej, det gör jag faktiskt inte.
Ja, okej.
Okay. Sitter med två styrelser. Och jag har sagt att jag går inte in i styrelser i de bolagen jag har investerat i.
Varför inte det?
Det kommer med ett helt annat ansvar. Jag är hellre med som bollplank och finns med och liksom kan vara med i en process där man sen... För det som jag kan bidra med är ju förstås liksom marknadsföring och kanske konceptualisering och så vidare. Tycker jag själv är väldigt kul. Så då är jag hellre med och lägger min tid på det.
Okay.
Än ett styrelseuppdrag.
Vilka styrelser är du med i?
Jag sitter med i Gina Tricots styrelse.
Okay.
Och sen så sitter jag med i Swedish Fashion Associations styrelse.
Hur är det då? När jag var liten så tänkte jag att jag skulle bli styrelseproffs. Mm. Det har jag nog faktiskt till och med liksom skrivit, du vet, i någon mina vännerbok.
Det är inte för sent.
Nej. Herregud, nej. Men jag tyckte det verkade ganska gött att man åkte runt och åt landgång på olika möten och sa bu eller bä till saker.
Ja. Jag måste säga, det är väldigt det är otroligt intressant, och just i mitt uppdrag med i båda de här styrelserna så har jag turen att ha fenomenala styrelsekollegor, så att det gör ju också det hela ännu mer spännande. Det så gillar jag uppdraget, det är väldigt kul och givande att få kliva in och få liksom inblick i ett bolag och få se alla led egentligen, få så här ett helikopterperspektiv. Och jag, framförallt om man pratar om Gina Tricot, så tycker jag att det var roligt att också få se liksom hur ett bolag funkar rent affärsmässigt. Jag har ju oftast fått hänga med i den kreativa processen, hur man tänker kring marknadsföring och så vidare. Men här får jag ju absolut hela spektrat.
Mm.
Och jag har lärt mig enormt mycket sen jag klev in för ett par år sedan.
Tuffa tider nu, eller?
Ja, men tuffa tider. Men samtidigt tror jag att de bolag som är snabba, tänker digitalt och är redo att ställa om kommer ju kunna gå vidare.
Mm. Var inte Gina Tricot ett superblåsväder ganska nyligen?
Ja, det vet jag inte om det tycker.
Okay.
Nej, men så här, själv att man ska säga någonting om modbranschen, så är ju alla bolag liksom förr eller senare eller då och då i blåsväder. För det är ju en kontroversiell bransch att jobba i, såklart, på många sätt.
Mm.
Framförallt om man också pratar om framtiden och hållbarhet och så vidare.
Jag förstår. Vi ska ju tillbaka till det här när du känner att du har blivit lyckat liksom, med dina investeringar.
Mm.
Berätta.
I mean, det är två bolag som jag har blandat, fler bolag som har gått in, men två bolag som jag tycker är väldigt spännande. Ett bolag som är ett logistikbolag som heter Budbee. Okay. Som jag tror otroligt mycket på. Det har klivit in tillsammans med mina bröder, för vi driver då ett lite så här familjebolag.
Du sa ett ord förut som lät som just...
Family office.
Ah, okay.
Ja, precis.
Är det det är?
Jag får alltid, alltså, jag pratar ju engelska med min man, så att jag är ju lite sådär Victoria Silvstedt, får jag höra av Ebba ibland, att jag har mycket, väldigt mycket svengelska.
Ah, ja.
Och så jag vill bara därför försöka nu att ha liksom lite mer bildat svenskt språk.
Ja.
Att jag behöver det med dig när jag sitter i ditt fina bibliotek här.
Ja, tack.
Gör vi det tillsammans. Så där har vi klivit in, och vi har även investerat i ett bolag som heter CDL. Som du kanske känner till.
Just det.
Och där var det faktiskt så, de var ju sponsorer till Sextilpodden.
Ah, okay.
Och sen så går vi och käkar lunch tillsammans då med Christian Andreas som är grundarna i det här bolaget. Och vi kliver ut från Rish och jag säger bara till dem, ni är helt galet briljanta. Jag måste få komma in i det här bolaget.
Mm.
Så där kom inte de till mig, utan där kom jag snarare till dem.
Okej. Okay. Mm. Måste man vara väldigt rik för att bli sån här affärsängel som du är?
Nej, men det är, nu är inte jag väldigt rik, men det skulle säkert hjälpa om man var väldigt rik. Då skulle man kunna investera ännu fler bolag än vad jag kan.
Skulle du, alltså, är det liksom, är det du ska hålla på med på ålderns höst?
Att bli rik?
investera i folk.
Ja, men jag tror det. Att ha liksom ett engagemang i bolag och stötta och supporta. Och det är någonting som jag önskar att jag hade ännu mer tid för. Just att kunna nå ut också till unga tjejer, kvinnor. Peppa, pusha, liksom hitta de som har drivet någonstans. Och kanske inte bara som har lyckats komma. För det är också det som är grejen. Jag är i ett annat bolag faktiskt som jag tycker har ett sånt bra koncept. Som är ett riskkapitalbolag. Som heter Backing Minds, som drivs av två supergrymma tjejer. Samma sak där, sitter bredvid en av grundarna. Susanna och jag fick på en middag och så började vi prata om det här. Och hon, hela deras koncept är att de backar minoriteter. Alltså entreprenörer som är kvinnor eller har utländsk bakgrund som alltså aldrig får komma upp och träffa investerare. För att tyvärr så ser samhället till stor del ut så. Att en kvinna som kliver in i ett styrelserum liksom, kanske möts på ett annat sätt, samma sak om man inte har kontakterna, så ser det mycket svårare. Så det är ju hela deras affärsidé, vilket jag tycker är otroligt bra. Så där är vi också inne, så där känner jag mig, där finns det så mycket att göra. Framförallt i Sverige där vi har så mycket kunskap, så mycket intelligenta och smarta människor.
Om det här kommer vara liksom, ta allt mer plats i ditt liv, så är det ju ändå som att du sitter på läktaren hela tiden, eller?
Alltså att du, att aldrig,
du får aldrig få liksom händerna smutsiga för att prata svengelska.
Jag kavlar upp ärmarna. Nej.
Ja, men precis.
Ja, men jag tror att jag gör det. Jag, nej, absolut. Man är inte den som genomför det, som gör det hard work. Men samtidigt så, när man också kliver in i den här typen av bolag ibland, så krävs det att man faktiskt är med där. Och som jag har varit på fabriken Pjopaleta som gör veganglass, men då får man göra lite glass liksom, när det behövs och personalen inte finns. Så att, och det vill man, men nu kanske inte alltid tiden finns i det. Men jag håller med, det är klart att det är ju inte mitt primära jobb. Jag är inte operativ i de här bolagen. Men skulle jag vilja vara det, så kanske det finns öppning i vissa bolag. Men i det här läget där jag är nu, så har jag inte tiden till det. Men vem vet, på sikt så kanske jag också kommer vara, när man har mer tid och man är inte liksom på något sätt frigör mer tid, så att man har möjlighet till det. Men jag vet inte heller om det är min roll. Jag är en ganska bra åskådare och ganska bra på att liksom ge input och så vidare. Bra på att analysera, tror jag.
Ja, nice. Du skulle ju aldrig kunna jobba med SVT, va?
Nej, jag är för kommersiell för det.
Ja, du är det. Det här med att vara stilexpert i TV4, som du då var senast igår, vilket är härligt, för att när folk hör det här så är det också måndag.
Vad bra.
Ja, ja, så att det är igår. Ja. Inte om de lyssnar på tisdagen, då får de ju ha attraktionsförmåga.
Ja, precis. Men jag är med normalt på söndagarna.
Ja, just det. Hur är det? Alltså, du står och visar upp lite kläder.
Ja, men precis. Jag har gjort det sedan 2000... Vad blir det nu? Min son var precis nyfödd. Nej, men 2013 var det väl, tror jag. Jag hänger inte med heller. Han var inte nyfödd då, det fanns han inte. Men så att det har jag gjort och varit jättekul, för att jag hade inte gjort tv på det sättet innan. Bara varit gäst som artist och sådär. Så att nu har man ju lärt känna formatet väl, och det är ju, du har ju varit med i Nyhetsmorgon själv, så att du vet ju hur det är. Det är väldigt...
Har jag det? Ja,
jo, kanske. Det har det väl varit.
Ja, kanske. Ja.
Kan inte tänka mig. Kan inte tänka mig att du inte har varit.
Förmodligen fått blackout ifall jag har varit det.
Ja, men det är som det är live, och man kommer in där och det är ett superproffsigt team bakom. Så att jag har ju fått in rutinerna där, vilket gör att det blir ännu roligare, såklart. Och man inte behöver vara stressad eller nervös. Men då får jag oftast föreslå ett tema som jag diskuterar ihop med de som bokar. Mikael som brukar boka för mig. Och så bollar vi, och sen så, såklart så har programledaren och teamet som jobbar med programmet sina liksom inputs. Och sen så lånar jag in en herrans massa kläder och tar mig dit på söndagen tidigt.
Och då kommer du i en taxi med alla dina kläder och sen hänger upp dem och så,
De hängs upp, de steamas. Jag har världens bästa kollega som förstås också hjälper mig med detta, för annars skulle det vara en 2 dagars jobb, tror jag, att låna in. Det kanske man inte tror när man ser det, men det är väldigt mycket förberedelse inför en sån grej. Så att, då åker vi dit och sen så är man inne och så snackar man och så tipsar man. Och jag tänker också så här, det är svårt såklart att prata om stil i tv. Det är ju, man kan ju inte riktigt liksom få klämma, känna, se. Det är enklare tycker jag att visa ett plagg i bild på ett sätt. Om du slår upp en fin modetidning så kan man verkligen få se hur det ser ut, hur det ska sitta. Här hänger man ju mest fram så här, stylar du kavajen eller vita skjortan eller vad det kan vara för någonting.
Mm.
Men man har ändå en bra dialog med programledaren så att det är kul.
Jag hade ett möte för, tror jag, 10 år sedan med Johan Wirfelt om att göra mode-tv.
Mm.
Jag kommer inte, liksom, jag tror att vi kom fram till så här, för det görs ju aldrig.
Nej, det är intressant att det aldrig görs.
Eller hur? Mm. Men, och du måste ju ha snickrat ihop ett annat program förslag genom åren.
Absolut, det har jag verkligen gjort.
Och vad har du stupat på då?
Ja, men jag har gjort en grej med fyran som heter Min stil. Där jag åkte runt och intervjuade folk i utomlands och sådär.
Okej, förlåt.
Nej, men det var länge sedan. Mm. Och sen så tror jag att man har ändå försökt hitta det här formatet ändå, hur det skulle kunna funka. Men jag vet inte, och jag tror inte heller att mode har ju inte varit så folkligt som det har blivit nu ändå. Och det är tack vare sociala medier. Helt plötsligt så har alla hittat en kanal att visa upp vad man bär. Och det är inte så fult heller på ett sätt. Alltså, för mig så är ju det som fascinerar mig med stil är vad det faktiskt gör med dig när du hittar din stil. Och det är därför jag drog igång Säker stil som bolag. Och som, det var ju vårt grundkoncept. Att vi kände att det finns så mycket osäkerhet kopplat till stil och mode. Varför? Så att nu tror jag väl med att skulle man idag ha ett smart liksom, tv-koncept, så skulle man kunna få ihop det på ett annat sätt.
Men skriv ett då.
Jag vet. Måste bara frigöra lite tid.
Ja, jag fattar. Ja, men skulle du och Ebba inte kunna göra det?
Jo, men nu är vi också väldigt digitala. Vi har ju vår podcast och vi tycker att det är väldigt kul att jobba genom våra sociala kanaler. Så vi jobbar väldigt mycket med rörligt hela tiden. Mm. Och med våra samarbetspartners och så vidare så gör vi hela tiden rörligt innehåll. Men absolut, och det är klart att vi har diskuterat det här fram och tillbaka.
Nu när vi pratar om podden, ni har gjort 280 avsnitt tror jag.
Mm.
Känns det som att det finns ett slut eller ska ni...
Ja, vi kommer nog hålla på. Vi säger vilka skojar så här. Kommer vi vara 90 år om vi nu får leva så länge och sitta här på podden? Vi har ju otroligt kul när vi gör det.
Mm.
Men jag tror att du måste känna samma sak. Det måste ju vara en drivkraft för att man ska vilja göra det här varje vecka. Och vi har gjort det genom barnafödslar, corona, influensa. Alltså, det har ju inte... tagit något. Vi har inte faktiskt missat en enda vecka sedan vi drog igång för 5 år sedan.
Mm.
Så att vi kör på.
Mm. Blir ni någonsin osams?
Det är helt roligt. Jag fick faktiskt den här frågan och var tvungen att tänka efter. Så har vi blivit osams någon gång? Nej, men jag tror inte det. Det har vi inte blivit. Vi har aldrig blivit att vi har bråkat. Däremot kan vi tycka olika. Vi kan sådär, nej, men jag vill inte det eller jag tänker så. Men Ebba är ju den första kvinnan som har kommit in i mitt liv som jag verkligen kan jobba med.
Okay.
Och jag vågar nästan säga att hon känner på samma sätt. Så där. Vi har varit lite solospelare på ett sätt. Nu har Ebba i och för sig liksom jobbat med redaktion och varit chefredaktör och såklart haft ett team. Men jag som då gammal musiker, eller jag har jobbat ganska mycket med män faktiskt av någon konstställning. Jag tycker ju mycket mer om att jobba med tjejer, vilket jag får göra nu. Men jag har aldrig riktigt känt mig så... Jag har inte aldrig varit så bra på att vara anställd, om du förstår vad jag menar. Jag gillat att få vara solospelare i den aspekten. Jag har friheten.
Mm.
Och då... Då har jag haft lite svårt att delegera, så att då gör jag hellre saker till själv. Men med Ebba så känner jag bara att vi har hittat min perfekta match någonstans. Att vi kompletterar varandra, där jag är svag och hon är superstark och förmodligen vice versa.
Mm.
Så att nej, vi gör inte det. Vi tjafsar inte.
Vem är Filip och vem är Fredrik?
Åh herregud, pass på den frågan. Vi är ingen av oss.
Nej, jag tänker att det är en lite rolig...
Ja, det är lite kul. Men hur skulle du då förklara Filip och Fredrik?
Fredrik är the doer. Och kanske liksom den som sitter, alltså projektledaren. Och den som ser till att Filip vaknar på morgonen.
Ja.
Medan Filip är alltid den som, om det inte stämmer med hans magkänsla så blir det inte.
Nej.
Men alltså, då känns det som att ni, alltså utifrån sett så skulle jag säga att ni nästan är två Fredrikar.
Mm, det är mycket, det är träffande faktiskt, så är det.
Mm.
Nej, ingen av oss, vi är nästan sådär så att ibland är vi lite farliga för varandra för att vi båda är så pass liksom drivna så att man, det finns inget slut. Vi satt och jobbade igår till exempel. En söndag, då drog jag direkt för Nyhetsmorgon och var bara tvungen att förklara för min kära familj att tyvärr idag måste mamma jobba och det behövde också Ebba göra. Och, så där. Och då är det nästan lite svårt för oss att säga, nej men nu är klockan 16 och vi måste gå hem, det är söndag. Mm. Alltså det låter som att vi inte älskar våra familjer, vi älskar våra familjer. Mm. Det är inte, vi är inte sjuka människor så, men det också säger rätt mycket om att vi har väldigt kul när vi jobbar tillsammans och tiden flyger iväg.
Mm.
Så att, ja, men jag tror vi har respekt för varandra, vi driver på och kompletterar varandra och kan vara ärliga. Jag tror att ärligheten är väldigt viktig när man jobbar så i team. Så.
Finns det ingen avundsjuka?
Nej. Det är faktiskt helt otroligt. Det gör faktiskt inte det. Jag tror att det är också för att vi någonstans är ganska olika också. Alltså, jag menar, jag kan ju vara så att Ebba blir 1000 gånger bättre på bild än jag blir, till exempel. Alltså, hon är den mest fotogenika människan, men det kan jag ju aldrig tävla med. Alltså, det är bara, hon är bara är det. Mm. Eller hon är otroligt duktig på att skriva snabbt som bara den. Jag måste tänka lite. Så jag tror att vi har ju såklart... hon har saker som jag önskar att jag hade, men jag är också ganska stolt över många sidor som jag har.
Så men vad är du bättre än hon på då?
Oj, vad svårt. Jag får nästan fråga henne om.
Okay.
Jag är alldeles för svensk för att kunna säga det.
Får inte hon ofta, fast det kanske du också får göra, alltså så här typ betygsätta folks gala outfits och så?
Nej, men sånt gör hon inte längre. Det gjorde hon på typ Expressen fredag för
100 år sedan.
Ja. Nej, men och det, vet du vad, det är också så här, det var då, nu gör man inte det längre. När jag har fått frågan att göra det på så här Oscarsgalan och sådana saker i tv så tackar jag alltid nej till det.
Varför det?
Jag tycker inte det känns rätt att göra det. Jag gillar inte att bedöma. Jag kan säga så här att liksom, man kan analysera en outfit eller någons stil och säga att det här är vad den här personen uttrycker med sina kläder. Men sen huruvida det är fult eller inte, man kan inte riktigt säga det tycker jag. Sen så kanske jag skulle inte personligen bära det, men det är ju någonting helt annat. Men som objektiv person vill inte jag gå in och säga bu eller bä.
Men visst görs det väl fortfarande?
Ja, det görs absolut. Ja. Och det, jag tror att säkerligen är folk väldigt, tycker folk att det är jättekul att läsa om det, men jag är helt ointresserad av det.
Mm. Även om det handlar om stil så kokar det ju ändå ner till konsumtion någonstans.
Mm. Mm.
Vad tänker du om det? Liksom? För det är ju... Ja.
Ja, men det är ju det när jag pratar om att modebranschen är kontroversiell, så är ju konsumtion väldigt kontroversiellt 2020. Mm. Behöver mer grejer, prylar till vårt hem? Behöver mer kläder i våra garderober? Nej, det behöver vi inte. Så att det här är ju såklart någonting som man har med sig hela tiden i bakhuvudet. Och jag tror det vi verkligen är måna om, det är att vi kommunicerar så att gör kloka, smarta köp. Haka inte på bara första bästa trend, om man nu ska titta på det och hur branschen ändå är, att det går väldigt snabbt. Utan hitta din stil, landa i den, var trygg i den. Sen så kanske inte jag lever som jag lär alla gånger, och faktiskt inte Ebba heller, utan jobbar ju med det här. Och för mig är det här en passion. Jag älskar ju mode, jag älskar kläder, och de har liksom en historia för mig någonstans. Och jag är ju lite av en samlare också. Så det kan jag 100% stå för. Och det är lite sådär, jag förstår att det kan på något sätt liksom provocera och att folk kan ifrågasätta det. Jag fattar det. Men jag vet också vad kläder gör för personer. Jag har så många otroligt starka stories med kvinnor som man träffar. Och sen kan man ju absolut tycka vad man vill om man nu har noll intresse i stil och mode. Men när du väl hittar rätt och när du väl får självförtroende i dina kläder, så gör det också att du växer på många andra sätt. Mm. Alltså, får du på dig rätt plagg när du går in på en arbetsintervju, så kommer du känna dig bra. Och du kommer kunna fokusera på det du ska göra i den situationen, snarare än att åsitta det här rätt och jeansen är för tajt eller vad den skulle vara.
Mm. Det var väl ett par år sedan som du fick kritik i Nyhetsmorgon för att du hade tagit liksom med dig för dyra grejer.
Mm, mm.
Och då blev det någon slags storm kring det.
Mm, mm.
Och det där tänker jag är så här, alltså, för på ett sätt så är det ju, det gör ju jag också då, men vissa lyssnare som lyssnar på Värvet eller Säkerstil kanske inte ens har råd att köpa ett par nya strumpor den här veckan. Liksom.
Mm.
Så ja, jag vet inte om du har någon kommentar till det.
Jo, men, och det är en väldigt bra och viktig poäng såklart, att mode är ju för ett för alla såklart. Vi alla, vi behöver kläder på kroppen, vi behöver äta mat, vi behöver sova, vi behöver kläder på kroppen. Och sen så finns det ju en sak att säga, okej, vad är liksom minsta möjliga? Har man inte möjligheten, klart att, alltså, det är klart att inte hela världen kan gå och köpa en Apple Watch. Det är ju en självklarhet.
Mm.
Samtidigt som jag kan känna att om någon frågar mig, jag får jättemycket frågor från studenter till exempel, som jag säger, jag har Jag har verkligen ingen budget, men jag vill börja satsa på min stil. Så småningom nu så kommer jag också kanske börja gå på jobbintervjuer och så vidare. Men jag har inte pengar till att köpa dyra saker. Hur ska jag tänka? Och då tycker jag ändå att kedjorna gör ett väldigt bra jobb i att plocka fram lite mer hållbara kollektioner. Där det finns väldigt, väldigt prisvärda plagg som är tidlösa i design, som har bra kvalitet, som jobbar med återvunna material, allt det där. Och där gäller det bara att vi konsumenter måste läsa på och bli lite smartare. Vi är superbra på att faktiskt, tycker jag, eller bli bättre på att eller köpa ekologisk mjölk kanske, om man har möjligheten. Men det är också såklart, allt kan diskuteras, men har man möjligheten så kanske man ändå gör det valt att köpa ekologisk mjölk. Och samma sak gäller när det kommer till kläderna. Jag brukar säga då, köp färre än värre, och det har jag kanske fått lite kritik när jag har sagt det i tv. Men vad jag menar med det är mer bara, köp hellre en bra grej som du kan ha i 10 år. För vissa plagg kan man ha det om man tar hand om dem och ger kläderna kärlek. Men absolut, visst finns det 2 sidor på myntet.
Mm. Ja, och sen en sak som jag tänker, jag vet inte om ni jobbar med det alls, men där jag skulle kunna bli mycket bättre, det är ju att handla begagnat.
Jag är glad att du lyfter det. Ja. Det är ju verkligen det som också är en stor del av framtidens mode. Att köpa kläder som redan har producerats, som finns där. Och som, alltså det bästa man egentligen kan göra som konsument när det kommer till sin garderob, det är att använda kläderna så mycket som möjligt. Och sen ger dem långt liv. Då, så att när du har tröttnat på din snygga randiga skjorta så kanske du kan sälja den eller du kan ge den till någon annan person. Och det är ju som använder den i sin tur. Så det är ju det viktigaste.
Mm. Jag funderade på det där när du hamnade i blåsväder. Gör det liksom ont?
Nej, jag har ju inte liksom blivit utsatt på det sättet ändå skulle jag säga. Så att i det här läget...
Det har inte varit något Paolo drev?
Nej, absolut inte. Det har inte varit någon stor skandal. Men det är klart att jag tar ju det här på väldigt stort allvar. Så att framförallt när man kanske syns i media och så vidare. Eller folk som har lyssnat på podden ibland. Och det finns... där kan ju vi vara ganska frispråkiga. Så att man säger det man känner och tycker. Och det är ju ett samtal mellan oss någonstans som man får komma in och lyssna på. Så att vi är ju extremt ärliga och många gånger väldigt personliga. Nej, men jag brukar oftast bemöta det faktiskt. Alltså om det nu skulle vara en person som hör av sig till mig som har blivit... Ja, provocerad eller irriterad, så försöker jag alltid möta det.
Mm.
Och så har jag också lärt mig ganska mycket av min pappa att man sådär, man kan inte, om man ska bry sig om vad alla människor tänker så blir dagarna lite jobbigare.
Mm. Det faktum att liksom 100 tweets, positiva tweets väger mycket lättare än en negativ.
Mm.
Vad roligt att jag sa negativ. Nej. Spice it up,
ja,
helt enkelt.
Rätt snyggt.
Ja, tack. Mm. Men, och det där, tänker jag, kan du relatera till det då?
Jo, alltså, nu ska jag också säga så här, jag skulle ljuga med inte, men jag skulle säga att jag inte bryr mig om att, eller att jag inte blir glad av att få positiv kritik. Det är klart att det är det vi går igång på. Det gör ju du också, du blir ju lycklig när folk hyllar dig för det du gör.
Nej, inte lycklig.
Men du blir glad.
Kan bli lite glad,
ja,
kanske.
Ja, du blir lite glad. Okej, okay, jag tar tillbaka. Jag kan nog bli lite lycklig ändå faktiskt, ska jag väl säga. Jag tycker att det är härligt. Och det är ju så här, ja, man jobbar med det man gör. Jag har varit artist innan, det finns ju något litet ego där som går igång på det. Samtidigt som jag är otroligt öppen och ödmjuk och när jag säger att jag inte, absolut inte kan allt. Liksom. Och vissa grejer kan jag också verkligen misslyckas brutalt med.
Mm.
Men jag har blivit bättre på att hantera det. När jag var på musik så kunde jag ligga vaken hela natt om jag hade sjungit, liksom, haft en spelning och sjungit falskt på 3 ställen eller gjort någonting knasigt, sagt dåligt mellansnacket. Jag har kommit över det, vilket det är. Jag tackar faktiskt mina barn för det, tror jag. För där, det händer någonting när man blir förälder. Så har man inte riktigt tiden att ligga och analysera allt man gör på samma sätt.
Nej, det är nog sant, ja. Side note som jag vet inte om någon kan relatera till det, men och det kanske också är alldeles privat och jätteolämpligt, men jag kunde känna fram tills att jag fick barn att jag skylde mig i offentliga, så här, om man badade bastu eller så här, eller stod och duschade på gymmet med andra killar.
Ja, gjorde du det?
Efter att jag fick barn.
Ja.
Så bara, nej. Här är den.
Nej, gud vad roligt.
Den funkade.
Men det är lite som kvinnor, tror jag, på samma sätt.
Är det så?
Ja.
Mm.
Alltså nu är inte alla så att man ammar på offentligt. Nej, men man bröst och sånt där. Okay. Så att det, liksom, man blir lite mer tillfreds med sin kropp. Eller jag hoppas i alla fall det, att de flesta blir det.
Mm. Ja, det är ju fint.
Men det låter väl underbart. Ja. Så nakenbad på dig?
Ja, gärna. Ja. Lite för ofta om du frågar min lite prydare franska flickvän.
Ja, okej.
Vilket vi ska komma till också.
Det, det är spännande. Vi är en gemensam brödsmål. Jag kan säga att nakenbad har kostat mig en bruten fot faktiskt.
Jaha, okej. Nyligen?
Ja. Nej, men för några år sedan så låg jag i havet naken och så kommer några killar i kanoter och så fick jag panik och ska hoppa upp i båten och ramlar och bryter, eller ja, bryter foten helt enkelt.
Aj.
Så då kände jag att... Det var också helt, vad spelade det för roll egentligen att de fick se mig naken? Men ja, man lär sig.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. MOOR.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Ja. Och det här är kanske lite tvärtkast då, men kan man säga att du är överklass?
Ja, det är, jag förstår att du ställer den frågan. Mm. Absolut, jag bor på Östermalm, jag är superprivilegierad. Jag har ett väldigt tryggt liv ekonomiskt.
Mm. Ja, precis. För jag tänker att det är, du är dessutom grevinna, va?
Mm. Ja. Det är så överklass. Ja. Jag gillar inte ordet, och jag har nog hela mitt liv, tror jag. Så här, det är någonting som har förföljt mig lite grann. Att jag har också någonting jag har fått bli vän med, tror jag. När man blir äldre så... återigen på att man kan be om ursäkt. Men jag tror att jag växte upp när jag var mindre i Pad och Fredrik. Jag var nog den enda som bodde på Östermalm. Och jag behövde hela tiden förklara lite grann. Så där kände jag. Så här, mina föräldrar, de har liksom inte haft det här från början. Utan de har jobbat och varit jätteduktiga. Och nu har vi kunnat flytta till Östermalm från Gävle. Alltså det var så där, hela tiden så förföljde jag mig. Och när jag på musik ville jag aldrig berätta var jag bodde någonstans. Och önskade helst att jag liksom kunde... radera allt som fanns i min bakgrund, tills jag en dag var så här, men jag kan inte hålla på så här, jag är ju den jag är, och i slutändan så är jag väldigt stolt över mina föräldrar som har gjort detta möjligt för mig och gett den tryggheten till mig och mina bröder.
Klassresan skedde när? För din pappa kommer inte från pengar.
Absolut inte. Nej. Han är uppvuxen enda barnet, men verkligen med arbetarklass i Göteborg, och bara föddes med ett inre driv. Och väldigt smarta föräldrar, men de hade aldrig haft möjligheten att liksom gå en akademisk bana och så vidare. Han bestämde sig för att han ville utbilda sig själv. Han gick på Chalmers och Handel samtidigt och har doktorerat och gjort hela den här resan också. Och startade sitt bolag som blev väldigt framgångsrikt.
Mm.
Och mamma har varit med på den resan också. Mamma har varit lärare i 27 år. Men har förstås varit väldigt viktig i allt det här. För att hon har liksom, vår familj är väldigt tajt. Och det är väl det som jag är allra mest glad för. Att man har fått väldigt mycket kärlek hemifrån.
Mm.
Och föräldrar som gett en tid någonstans. Mm.
Alltså jag tycker ganska ofta att jag möter det. Jag vet att jag intervjuade någon skådespelare som jag inte minns namnet på nu. Men som just så här på scenskolan verkligen mörkade.
Mm.
Att hon kom från Östermalm.
Ja.
Och sådär. Det är så jävla intressant det där, att det krånglar till det så mycket.
Mm. Och jag tror att nu har det ju förändrats. Alltså idag så är man så här, Östermalm är någonting annat idag. Men ändå kanske
fast
inte.
Är det?
Ja. Ja, men det är ändå någonting helt annat än, du vet, när vi kom hit när jag var 11 år. Så var det någonting helt annat än vad det är idag.
Alltså
det är
på ju, vilket sätt?
Ja, men det är mycket fler unga personer som flyttat in. Det är människor med... som kanske kom från en annan bakgrund. Det är klart att man har ju möjligheten. Ska man köpa en lägenhet på Östermalm så kostar den ju förstås betydligt mycket mer än på andra ställen i Stockholm. Men det är bara en annan mix skulle jag säga.
Mm.
Vilket jag tycker är bra.
Mm. Okay.
Och sen är det också lite sådär, förr så kanske de som bodde på Östermalm bara var på Östermalm. Men nu så är ju folk mycket mer öppna och liksom såklart moderna. Man följer liksom med i utvecklingen på ett annat sätt.
När jag hör dig prata om din uppväxt så var det ju inte så här... Silverskeden satt ju inte där från start. Liksom. Du fick ändå jobba ihop egna pengar och så där. Mm. Och, alltså, var du ens medveten om att du kom från pengar?
Nej, men alltså, när jag växte upp så var det så här... Vi hade inte råd att åka utomlands till exempel när jag var okay. liten. Så
men du kommer ju inte... Nej. Då kommer du de facto inte från pengar.
Nej, absolut inte. Så att jag minns bara när jag var 11 och började på en skola på Östermalm. Och så skulle folk berätta lite vad de har gjort under sommaren. Och så minns jag att liksom, det var så häftigt. Folk hade verkligen varit på väldigt coola platser. Men jag ville ju bara att det skulle bli min tur. För jag ville berätta om min första utlandsresa. Vilket då hade skett på sommaren. Vilket var en seglats till Danmark.
Okay.
Och det var lite så här, alla var okej. Okay. Mm. Men det var förstås en annan tid. Men jag tror liksom, nej men det var så då.
Mm.
Och sen är det också så där, mina föräldrar har varit väldigt, tycker jag, det har aldrig varit någon grej hemma hos oss. Att så här, nej men vi har inte kunnat köpa det eller det. Så jag vet att jag fick en begagnad cykel, eller min brorsa också. Det var så här, det var aldrig någon big deal. Sen såklart så blev det en omställning sen när ens familj plötsligt har en helt annan finansiell möjlighet att göra saker, om man verkligen kan resa, uppleva världen och göra saker, då blir det någonting annat. Men jag tror, och vilket jag är väldigt tacksam för då, är att liksom våra föräldrar varit så ganska liksom, det är ju mycket kärlek men också lite ibland lite tough love sådär, att man inte kan bara ta saker och ting för givet. Så varje sommar när vi var små, fram tills vi blev liksom 20 i stort sett, och man börjar jobba på riktigt, så har vi alltid fått sommarjobba. Har man sagt så här, jag vill ha en optimistjolle, ja, men då har man fått jobba för att få den, även om mina föräldrar hade då kanske kunnat köpa den. Så att det har varit väldigt viktigt. Jag ska säga, jag själv är mycket sämre på det här, märker jag då, mot mina barn.
Okay.
Vilket min lite klokare man väldigt ofta påpekar.
Så när du kommer hem med två optimistjollar under armarna...
Det har inte hänt
ännu. Då säger din man, nej.
Men alltså, jag tror med det så här, men jag vet inte om du kan relatera till det som också är pappa, men idag så får ju barn mycket mer saker. Jag fick saker när jag fyllde år eller när det var julafton, så kanske man fick någon liten grej i påskägget. Så sådär. Men mina föräldrar var väldigt noggranna med det. Det var så här, man fick några saker och de var alltid bra, men that's it. Medan nu är de med så här, ah, gud, det har varit så bra i skolan, vill gå? Så går man förbi en leksaksaffär, eller så är man lite trött och så tänker man att det blir toppen med ett nytt spel. Alltså, du vet, det fylls på, känner jag, på ett helt annat sätt.
Mm. Jo, sant.
Vilket jag inser att det måste man ju bara ändra på.
Ja, du verkar ju ändå vara glad över att liksom då ha känt båda.
Jag är jättetacksam för det. Mm. Jag är så glad för det, att jag har fått göra det. Sen har vi aldrig haft det svårt ekonomiskt. Jag har ju högutbildade liksom föräldrar som har haft bra jobb. Men det har inte varit så att man har kunnat, du vet, göra vad man vill på det sättet.
Inga exakt,
och kanske framförallt att det är så här... Jag har föräldrar som också vet någonstans vad som krävs för att man ska lyckas. Och sen så är ju att lyckas inte alltid att tjäna pengar. Men ibland kommer det med på köpet.
Mm. Jag kommer ju verkligen från medelklassen, tänker jag. Jag skulle inte säga att jag provoceras av det faktum att du liksom kommer från överklassen, men det väcker ändå någonting hos mig. Och då funderar jag på, du som ändå har varit du i 40 plus år, kan inte du liksom, vad gör det med mig? Alltså, förstår du, det är en jätteflummig fråga. Men...
Alltså, jag blir verkligen nyfiken på vad du själv tänker där, varför du liksom någonstans blir intresserad och blir också lite provocerad av tanken, eller vad är det som händer?
Nej, jag blir nog inte provocerad, tror jag. Alltså så här, i generella termer kan man säga. Ja, i generella termer kan man säga att jag tror att jag har en vän som har betydligt mycket mer pengar än jag. Som någon gång sa till mig, vad är det med dig och din fascination för pengar?
Mm.
Och jag kan inte riktigt sätta ord på det själv, tror jag, vad det är. Men jag tror just att, och jag tror inte jag är unik i det, men det är fascinerande med människor som har väldigt mycket pengar. Liksom.
Mm.
Sen tycker jag också att det är väldigt fascinerande att se att när man då börjar skärskåda människor som har pengar eller kommer från pengar, att det inte alltid, eller snarare liksom, att det ganska ofta ställer till det.
Mm. Mm. Ja, men nej, alltså så är det ju. Du kan ju säkerligen skulle kunna fråga vilken liksom, jag har hört Bill Gates och många av de här liksom stora multimiljardärerna eller biljonärer liksom snacka om det. Men jag tror inte att livet blir alltid gånger bättre. Det kanske blir enklare. Men ibland så tror jag att folk som gör en klassresa blir väldigt förmögna, tittar tillbaka på livet och tänker, alltså det var ändå ganska härligt när man ett fick längta. När pengar då inte, som du säger, ställde till det på många olika sätt. Och man var glad någonstans för det lilla i livet.
Mm.
För det är väl det som händer med folk som kan göra precis var som helst. Och jag längtar inte efter det. Och om du frågar mig så här, min drivkraft är att liksom bli ännu mer då rik, eller man ska säga. Så det är, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte riktigt vad min drivkraft är på det sättet. Men det jag vet är att när du väl... Jag behöver aldrig bråka... Ja, min man har aldrig finansiella bråk hemma. Vi lever helt liksom... Vi tjänar ungefär lika mycket pengar. Vi lever väldigt jämställt. Och det är ju en sak som jag önskar att fler människor fick uppleva. För det gör livet lite enklare.
Mm. Åter till min fråga då. Varför väcker det reaktioner? Mm. För du är ju van vid det, märker jag ju.
Ja, nej men absolut. Det är jag ju verkligen. Mm. Också för att jag inte umgås med bara människor som har pengar. Så jag har ju oftast den här diskussionen liksom, när det är så här, okej, men behöver du aldrig bry dig eller behöver du aldrig tänka? Men jag vet faktiskt inte, jag får inte känslan av att du är en avundsjuk person.
Nej, det är ingen drivkraft.
Det är inte så,
nej,
liksom, för nej. Det kan ju vara en fascination i det. Det kanske mer bara att man undrar hur det är, tänker jag, bo på Strandvägen, kanske. Att det kan vara bara en sån grej, att du funderar liksom, hur funkar det då liksom, i praktiken när man är överklass?
Ja,
och vad
ja,
det kanske innebär, för det är också lite så här, ibland kan jag vara liksom, vad innebär det egentligen? Liksom?
Känner du att du ibland liksom får downplaya ditt sociala liv? Eller pratar du om att du hänger med kungafamiljen i podden och sådär?
Nej, men det gör jag ju inte. Alltså, jag hänger inte med kungafamiljen, absolut inte.
Men ni är ju ändå på samma fester ibland.
Men det kan ha hänt, men det är ju absolut, det är ju, nej, men jag pratar inte om såna grejer. Det är så här, det tycker jag är så här, jag tror inte folk är intresserade av vilka jag umgås med på fester och så vidare. Och sen så ska jag också säga så här, jag är väldigt mån om, även om jag är väldigt öppen i mitt liv, man kan följa med mig i sociala medier till liksom gymmet och när jag står och lagar mat eller du vet vad det är. Det är vissa saker som jag faktiskt inte inkluderar, och det är dels mina barn. Min man, han är helt ointresserad av att synas där, och mina vänner som inte jobbar med sociala medier.
Mm.
För att, och jag kan såklart, jag menar, du har ju går också på härliga fester, klart man gör det, man träffar supersköna, spännande människor, men de är inte intresserade av att synas i mina kanaler eller pratas om i podden, och då har jag full respekt för det.
Mm.
Det är jätteviktigt för mig, det är som så här, det finns ingen annat liksom väg.
Mm. Nej, för det var en annan fråga jag hade just liksom när du så mycket i ditt innehåll ändå, content, tar från ditt eget liv, men var gränserna går.
Mm. Ja, men jag tror just det, så att de som vill vara med får vara med, och de som inte vill vara det, de har jag full respekt för att jag lämnar utanför. Och när det kom till barnen så har det varit ett gemensamt beslut. Alltså, hade jag fått välja så hade jag nog gärna vilja ta med dem, för att de är helt underbara. Jag är så stolt, det är det bästa som min man och jag har gjort. Såklart, och det är så här, det är jättekul att liksom involvera den. Och jag skulle nog vara en sån här person som inte skulle ha problem att göra en reality-såpa liksom, och skulle tycka att det var festligt. Men min man är verkligen inte, han gillar inte. Och för honom är det jätteviktigt att barnen hålls utanför. Nu har jag däremot en dotter som är 9 som undrar varför hon inte får vara med på Instagram.
Ja.
När hennes kompisar...
Fråga pappa.
Ja, men precis. Det är också lite svårt att säga det läget. Men det är ju lite så det är. Och jag kan också vara väldigt glad för att jag har hållit dem ifrån hela den världen.
Mm. Om din pappa har varit en inspiration för dig och liksom det drivet, antar jag. Vad har du då fått av din mamma, lärarinnan?
Oj, jag har fått så mycket mamma. Jag har fått hela min kreativitet av mamma. Mitt musikintresse, mitt modintresse, alltså färgform, allt det där som är min andra sida. Så att jag har liksom lite mer ett ben i det här väldigt liksom, lite mer fyrkantiga, affärsdrivna. Och sen så har jag ju såklart liksom, det som ändå är dominerande, som alltid har varit dominerande, är ju det kreativa i livet. Det är det som får mig att känna, och det är det som får mig att verkligen vilja leva liksom, på riktigt.
Hade du en tonårsrevolt?
Det hade jag faktiskt inte.
Okay.
Och det kan jag ibland tänka, varför hade jag inte det? Det hade nog varit ganska bra för mig, tror jag.
All right. På vilket sätt?
Nej, men jag tror att jag... Du har ju gått och pratat, liksom, kört lite terapi och sådär. Jag går ju som en coach som jag älskar. Och pratar väldigt mycket om det. Med Yvonne, precis. Pratar jättemycket om det. Och det tror jag också har att göra lite med min uppfostran. Så där. Att det är så här, du klagar inte, du bara gör. Okej, det där är dåligt, jag är bättre nästa gång. Alltså så här, blivit pushad rätt mycket liksom, på ett, vad jag kan ändå se, bra sätt. Men det kommer också med konsekvensen att man inte vill misslyckas. Så det har jag fått deala en hel del med. Och bli vän med det här i mig själv. Och så där. Okej, men klart att jag vet att jag... ja, men det var som någon sa till mig, så här, du är den perfekta värdinnan. Liksom. Fan, var inte så jävla perfekt. Och det är väl det jag känner nu. Och min man framförallt, när han kom in i mitt liv, så han var med, skärp dig. Liksom. Man släng den där after eighten efter middagen, det är ingen som bryr sig. Alltså lite så. Jag har varit liksom perfektionist på många sätt.
Att har det varit ett problem med after eight som inte slängs?
Nej, men han tycker mer att jag var... Att liksom, ibland så, du vet, när man är lite mer spontan kanske. Så, okay. I livet. Nu du bara tog det som en väldigt dåligt exempel. Men i vår relation så är after eighten ett exempel på när jag... Som, det ska vara lite perfekt på alla sätt och vis. Och man ska hinna med saker och sådär.
Och det får inte finnas några tomma after eight fick.
Nej, han tycker inte att man behöver ha någonting efter maten. Alltså han kan vara lite såhär, behöver inte liksom överdriva, överambitiös i allt man gör.
Okej. Det där med att vara prestationsdriven, det är väl just det där. Är det inte det Jesper Juhl har hållit på... snackat om i alla sina böcker, att man inte ska bli bedömd för sina teckningar, utan man ska få en klapp på huvudet för att man tecknar.
Jo, absolut. Och jag men det tycker jag är svårt själv som förälder. Jag kan inte säga till min son när han gör såna dinosaurier att de inte är fina. Alltså det är sådär, jag kan inte säga så, vad kul att du målar, utan man är ju spontant så här, gud vad fint, vilken teckning, herregud, du är ju helt grym på att måla. Så är jag lite grann. Men jag tror också att jag, det fick jag ju med mig väldigt mycket hemifrån, att jag fick höra väldigt mycket så här, att jag var liksom världens bästa sångerska, fast jag verkligen vet att jag inte är det.
Alltså, du är ju duktig.
Nej, men alltså, jag är helt medveten om att jag inte är det. Men mina föräldrar tycker verkligen det. Och min mamma kan liksom vara liksom min mesta PR-person. Liksom. Och när jag var liten tyckte jag var jättepinsamt. Men nu tycker jag bara att det är väldigt härligt att hon är så. Väldigt osvensk. Så. Så jag tror ändå mycket på att boosta sina barn, för att de ska liksom få känna det. Och framförallt kanske också hjälpa dem att hitta rätt någonstans. Och sen när de väl misslyckas, att vara med dem då. Liksom. Jag fick ju verkligen uppleva det när jag som så här, en väldigt naiv 20-åring blev av mitt skivkontrakt första gången. Och verkligen kände att jag liksom hade... Nu var liksom allt bara som en enda härlig räkmacka. Och allting drogs bara totalt... Liksom, mattan drogs... vad säger man?
Undan.
Undan, tack. Och då var min pappa liksom ganska tuff i det läget. Mamma har alltid varit en balanserad då, så där, men då var han bara så här, här är en telefon, bara do it, börja ringa, liksom, ligg inte här och böla, liksom, det är inte synd om dig, skärp dig. Och det är ju ganska hårt att få höra det från sin pappa när man är så här, när allt som man har jobbat för så jävla hårt i helt liv kändes det då, bara försvinner. Så att, men också jättebra.
Ja.
Så det gjorde jag.
Ja. Och du fick ett nytt kontrakt?
Nej, det tog jättelång tid.
Okay.
Jag fick ringa Peter Svartling och alla de här och göra asjobbiga grejer. Mm. Och de bara la på luren och sånt där. Så att, liksom, det är klart att man inte... Livet funkar inte så. Men att få lära sig the hard way tror jag är ändå bra.
La Peter Svartling på en luren?
Nej, det gjorde han inte, men han var helt ointresserad av att signa mig.
Ja, jag fattar. Ja. Mm. Det där har ju du, jag hörde någon annan intervju med dig, kanske med Titti Schultz, när du pratade om liksom att det faktum att motgångarna har varit mer utvecklande för dig än allt det andra.
Mm,
men vad absolut. Betyder det i praktiken?
Men jag är inte särskilt bra på att stanna upp och vara så här, det här gjorde jag väldigt bra. Utan jag är lite så här, ja men vänta, det där hann jag inte med. Eller så. Liksom, det är väldigt signifikant för hur jag funkar. Men däremot om någonting går fel, då är jag verkligen så här, okej, så att jag verkligen ner och analyserar det rätt rejält. Liksom. Och det är klart att jag kan må dåligt i det, men jag kan också dra lärdom av det och tänka att nästa gång vill jag verkligen bli bättre.
Mm.
Och det är ju prestationsångest på ett sätt som så här finns med mig egentligen i allt, både professionellt och även privat. Men jag hoppas någonstans att det också gör att man utvecklas. Jag satt på middag här bara i helgen och snackade med en gammal kickkompis och berättade just om att jag går till den då, till Yvonne, som är min coach, och vad det har betytt för mig att få jobba med mig själv. Och det låter ju säkert så här som världens liksom fånigaste grej, varför ska man behöva göra det och så vidare, och klart att jag kan ha möjligheten till att gå och liksom göra en sån sak, men det har betytt väldigt väldigt mycket för mig att göra det.
Mm.
Just i och med att jag är så här, jag vet att jag inte är perfekt och det är ingenting jag strävar efter att bli, men kan jag bli bättre hela tiden? Det är en resa jag vill göra.
Mm. Vad gör en sån coach då, alltså rent konkret? Det är terapi typ?
Ja, det är en form av terapi. Men vi pratar inte så mycket om det som har hänt innan. Om man inte har behov av det, det kan man ju verkligen ha såklart. Ja. Men jag känner inte att jag... Vi har gått igenom min barndom och vi har snackat om grejer, varför saker och ting har blivit som det har blivit. Men det har också processat lite innan sådär. Så det vi snackar om egentligen är så här, okej, framåt nu då? Vad är liksom, hur ska jag lära mig att sätta gränser för mig själv, för andra? Alltså allt det där som någonstans hela tiden finns med i ens liv.
Mm.
Ibland kan man vara ens egen värsta fiende. Ibland finns det människor i en omgivning man har svårare att parera. Så man kan verkligen prata med henne och vi kan sitta och diskutera allt från så här enskilda case till större liksom, perspektiv.
Mm. Jag tänkte bara på det här, frågan om tonårsrevolt för en stund sedan, och jag tänker på det faktum att du var så fokuserad på att lyckas med musiken när du växte upp. Liksom. Var det annat som fick stå tillbaka för det?
Nej, jag tror att jag var väldigt fokuserad på, från att liksom, så långt tillbaka jag kan minnas att jag ville hålla på med musik. Så det var ett sånt klart liksom, inställt sikte någonstans på det. Och sen så, du vet ju också att det är en extremt svår värld att lyckas i. Krävs ju förstås liksom någon form av talang, men också väldigt mycket annat. Jag insåg ju snabbt att så här, om det här jag ska göra så kan jag inte göra massa andra grejer. Så att, och det kan ju, för att vara helt ärlig, kan jag ångra det lite idag, att jag inte till exempel pluggade, vilket jag ju valde bort. Så att jag tog massa sidojobb som egentligen, det var ju utvecklande på ett sätt och gav mig liksom pengar så jag kunde betala hyran och allt sånt där.
Men det jag blev inte... krog och så?
Ja, absolut. Jag var på Lymar och massa olika... kaféer, och sen så jobbade jag som någon slags när satt och stämplade in siffror på PricewaterhouseCoopers i 4 år och jobbade extra där, 3 veckor.
Mm.
Så tog sådana jobb som inte krävde supermycket av mig så, men att jag kunde gå dit och kroglivet tycker jag ändå var väldigt kul. Jag har alltid gillat det, och det gjorde jag också när jag var mindre, att jag jobbade och serverade och sådär. För att jag gillar människor. Så att, och det är också en sån här grej som jag... Jag är väldigt glad för att jag har gjort. Jag skulle gärna vilja att mina barn också får göra det. Så service, liksom ett servicedrivet yrke.
Mm.
Man testar det. Så det tycker jag är bra. Men jag tror att jag också... Liksom, jag körde verkligen stenfokuserat. Sen så... så är det många saker som man såklart önskar att man hade hunnit med.
Jag har fått lite känslan av att du ser din musikkarriär som ett misslyckande. Eller i alla fall delar av den. Är det,
nej,
läser
det
jag in det?
I Sverige så blev det ju aldrig så... lyckosamt som jag hade önskat. Här blev det ju mycket liksom, fokus kanske på andra sidor hos mig, vilket jag då hade lite svårt för. Och mitt liv och att jag bodde på Östermalm och så vidare. Så det tyckte ju tidningen var väldigt spännande att skriva om. Men jag hade turen att jobba dels med låtskrivarproducenter som hade en internationell arena och jag hade ett internationellt management, så att jag kom till slut utomlands och det var ju det som blev förlösande för mig. Så jag fick ändå uppleva kicken av att ha liksom, ja, men, låtar på topplistorna och rejält. Jag har haft en etta i Sverige, det kan väl ändå stolt säga att jag har haft etta på singlistan med Pick Me Up. Annars så var det liksom att man fick liksom kämpa på rätt mycket och övertyga och vara så här, fasta, men jag, liksom, jag kan faktiskt det här. Så det var ju rätt tröttsamt. Så då var jag med så här, men jag måste bara sticka härifrån. Så att jag bodde ju ett tag i Australien och jobbade jättemycket där. Och sen så blev det väl framförallt Spanien där det blev en liksom sån dundersuccé.
Mm.
Vilket var en, det är ju så det funkar lite i branschen, liksom, att en hit kan bara helt plötsligt liksom bara infinna sig någonstans. Och sen så blev jag ju gravid. Mot min, liksom, näst, inte mot min vilja, men det var inte riktigt planerat.
Nej.
Och då hade jag precis stannat med ett amerikanskt bolag och börjat göra en ny platta och så vidare. Och, där så, och då kände jag verkligen så här, yes, liksom, jag är på gång nu. Nu kommer det verkligen hända. Och där fick jag ju liksom helt tänka om.
Mm.
Och gjorde det mest, liksom, det som jag också har pratat väldigt mycket om i terapi, varför jag gjorde det jag gjorde. Att jag helt plötsligt bara la musiken på hyllan och tog aldrig ner den mappen igen.
Nej, men hade du behövt göra det egentligen?
Nej, men alltså någonting i mig, jag var trött på musikbranschen.
Mm.
Jag var trött på vad den gjorde med mig någonstans. Alltså att jag aldrig blev riktigt nöjd med någonting jag gjorde. Alltså även om jag sjöng 50 000 pers liksom, på en stor konsert i Malaga med Katy Perry, så det var så här, det var inte nog för mig. Och jag behövde nog få landa och få komma ner på jorden och få bli mamma faktiskt.
Mm.
Och då var ju hela tiden tanken så här, jag menar, det var ju tusentals mejl fram och tillbaka, låtar fram och tillbaka, så började ju skriva och satt och skrev, jag var mamma ledig. Men sen så var jag bara så här, nej, jag måste vara ärlig mot mig själv, jag vill inte det här längre.
Mm.
Jag vill det i en annan form, jag vill inte jobba vidare på samma sätt. Och då i den vevan så började jag jobba med musik, men jag började ju som jobba med vårt produktionsbolag som vi hade då.
Mm.
Och var manager till artister och så vidare. Så att jag fick utlopp för musiken på det sättet. Då var jag lite så här, men det här är jag ju faktiskt väldigt bra på. Och sen i den vevan så började jag jobba med mode. Och liksom, då började hela, det ta fart rätt rejält, liksom rätt snabbt.
Mm.
Och sen fanns det ingen återvändo.
Nej, jag fattar. Om du fick leva om ditt liv, hade du gjort någonting annorlunda med musiken då?
Ja, men jag är lite sådär, jag blickade in lite här i ditt musikrum och fick höra om dina musikdrömmar. Det är klart att jag har ju inte så här släppt mina musikdrömmar. Alltså det som verkligen får mig att känna och som kan få mig att så här, ibland nästan bli lite ledsen. Liksom. Jag har ju till och med spelat in ett podcastavsnitt där jag verkligen bryter ihop liksom, när jag ändå pratar om det. Så det är ju någonstans ett litet sår där som är så här, att jag saknar den delen av mig själv, den delen av mitt liv. Det som, den magin man känner när man får spela med musiker eller man är i en studio. Alltså det är klart att så här, inget av det underbara jag får uppleva nu kan ersätta det.
Mm.
Det ska jag vara helt ärlig att säga.
Mm.
Men samtidigt så kan man inte göra allt. Man kan inte få allt. Liksom. Allt tar sin tid. Så det har jag blivit vän med. Och jag har gått vidare i det. Men det är ändå någonstans en liten sorg som ligger där. Och jag tänker väl ändå så hela tiden att jag vill så gärna göra den där jazzplattan. Och om tid finns någon gång och jag är tillräckligt modig så kommer jag göra det.
Mm. För jag brukar säga liksom, om det där med musiken, att för mig är det så skönt att inte, att det där inne finns det inga deadlines, det finns ingenting liksom. Nej. Det är bara jag och Logic och pianot och gitarren typ. Mm. Och det tycker jag är ljuvligt liksom, att ha det som tillflyktsort.
Ja. Och det är så egentligen musik ska vara, på ett sätt tycker jag. Eller alla kreativa, alltså om man är författare, att sitta och jobba mot en deadline gör ju att man tar död lite grann på kreativiteten. Alltså jag beundrar folk som är väldigt kreativa och samtidigt kan vara väldigt strukturerade.
Mm.
Jag kan vara kreativ, men kanske lite mer då i det format jag jobbar idag. Som är lite mer så här affärsdrivet och liksom där det finns ett ännu större sammanhang på något sätt.
Men om du skulle göra en jazzplatta, skulle det vara standards eller är det dina egna?
Nej, det skulle nog vara standards.
Okay.
Mm. Och kanske någonting eget också.
Ja.
Cool.
Men händer det att du sätter dig vid den rosa flygen?
Ja, den finns inte kvar tyvärr.
Jag trodde du hade den på ditt jobb.
Nej, ja, den fanns inte plats där och jag har skänkt den till min dotters skola.
Ah, okay.
Så att jag är väldigt glad för att små barnfingrar får spela på den. Mm. Nej, och jag har ju aldrig varit, liksom, jag är inte en duktig pianist på det sättet. Jag kunde ju liksom skriva och sådär och har kunnat spela. Men jag,
för husbehov.
Ja, men precis. Och jag tror att det konstiga i allt det här är från en person som har sjungit från att jag vaknat till jag gått och lagt mig, alltså sen jag var liten, så har liksom den delen av mig tystnat. Men sen så händer det ju att jag ibland sjunger liksom. Men, och då är det ju underbart. Jag sjunger väldigt mycket med barnen, har gjort det. Nu tycker de att det är jobbigt, för de är 6 och 9. De har mamma, sluta sjunga, här kom Pippi Långstrump. Mm. Men när de var små så sjunger jag jättemycket. Och min mamma som är också väldigt musikalisk, hon sjunger väldigt mycket för mig när jag låg i magen. Så att hon var så här, du måste sjunga för barn när de ligger i magen, för då kan de bli musikaliska.
Ah.
Så det hängde ju kvar någonstans.
Mm.
Men jag saknar det på ett sätt. Men absolut, när man väl hamnade, jag hamnade min fantastiska jazzpianist på någon middag och fick feeling och sjöng. Och då var man bara så här, gud, kan jag få sitta här tills liksom 07.00 i morgonbitti? Eller tills någon bara så här, lyfter ut mig, en säkerhetsvakt, och bara, gå hem människa.
Vad sjöng du?
Då sjöng jag en jazzstandard, massa olika jazzstandards.
Okej. Okay. Mm. Det skivbolaget, managementbolaget, produktionsbolaget, Aristo Tracks, finns det fortfarande?
Nej, vi har sålt till och med hela katalogen som vi har haft.
Okay.
Så det är ett avslutat kapitel.
Ja,
och alla har, vi var 3 partners i det och nu har alla gått vidare. Så att,
okay.
Och det var också sådär, det var helt rätt timing kände vi alla för att göra det.
Mm.
Men det var många roliga år och många bra låtar.
Mm. Jag flaggade förut att jag ville prata lite om det här med att vara ihop med någon som är... din man är, som jag har förstått, är schweizer-fransos, va? Eller både
precis.
Och. Mm. Mm. Men uppvuxen i Frankrike?
Ja, han är fransk familj men uppvuxen i Schweiz.
Ah, okej. Okay. Men vad har du för tankar kring att vara ihop med någon som är från södra Europa då?
Ja, men det är ju väldigt spännande och härligt. Och alltså, jag känner att jag blir överraskad varje dag på gott och ont.
Mm.
Jag trodde nog inte att det skulle vara så stora kulturella skillnader som det är.
Nej.
Jag undrar om du har upplevt det.
Jo då. Tack.
Och kan liksom... Det är någonting annat någonstans.
Mm.
Det är alltså... Gud, om jag bara... Jag är så tacksam för att jag har träffat den här människan som har gjort mig mycket bättre på många sätt.
Mm.
Men det är också svårt. Vi får liksom båda vara med och kompromissa och vi är så starka i personer som får liksom kriga ibland.
Mm. Men vad är de största kulturella skillnaderna, vad tycker du?
Nej, men jag ska säga så här. Nu vet inte jag om din fästmö, om hon flyttade hon till Sverige då? Eller? Ja, precis.
Så
då
ja,
hon,
inte för mig, min skull.
Nej, men hon kom hit liksom, så, utan att ha någon direkt anknytning. Så,
precis.
Ja, det är som i Amori. Och det var ju supertufft, tror jag. Alltså den chocken för honom. Han hade bott i Brasilien i 4 år innan och kom i stort sett från Rio till Stockholm. Vilket är ändå en ganska stor kulturell skillnad det också. Han är mer liksom brasilianare än han någonsin kommer bli en svensk i sitt sinne. Nej, men det är mycket känslor. Det är, man höjer rösten när man känner någonting, vilket jag tycker är så jobbigt. Och det här kan jag prata om, för jag pratar om det väldigt mycket i poddar och annat. Det tog mig lång tid innan jag tyckte att det var okej att han liksom höjde rösten hemma, offentlig miljö. Alltså det bara kommer.
Mm.
Och när det kommer, då ska det ut. Mm. Det är så det är. Och sen var han toppen och jag tycker inte att det är lika härligt.
Mm.
Så det här är verkligen fått snacka om. Liksom.
Mm.
När är det okej och när är det inte okej? Och kan man inte säga saker med liksom en lugnare ton? Men samtidigt så är det så kul när jag väljer med hans familj eller när vi är med kompisar som också är sydeuropeer, så är det ju så här. Och det kan ju bli fight på en middag över ett ämne.
Mm.
Och det är också en sån här grej som han tycker. Han tycker det kan vara så tråkigt att gå på middagar i Sverige, för att man pratar om väder och vind och liksom vad man ska måla om i vardagsrummet ungefär. Medan där snackar man ju om liksom brännande ämnen, det är politik, det är liksom kontroversiella grejer. Man går på djupet direkt, det är inte, så här, det är inte ens liksom litet uppvärmningssnack, utan man bara kör.
Mm. Och det tycker jag också är avundsvärt med, jag vet inte om Cecilia är talande för hela Frankrike, men jag tror ändå att det kulturella är så mycket mer centralt.
Mm.
Liksom, att alltså här, alltså fin kultur, ful kultur, whatever, alltså att det är en del i folks liv och
absolut.
Att man har en tanke om jazz, liksom, eller vad det nu kan vara.
Nej, men jag tror att man... det är bara någonting som du säger, måste man få med sig någonstans, tror jag.
Cecilia har sett mycket mer Bergman-filmer än jag.
Ja, det är ju otroligt. Ja. Du har ändå sett många.
Nej, jag har väl sett två kanske.
Okej, okay, ja. Ja, men det är ändå coolt. Ja, men jag förstår det. Det finns ju det här intellektuella någonstans som man bara tänker sig, är de födda med det där, eller hur funkar det?
Ja, men jag tror att det kommer med en annan kultur. Liksom. Ja, eller att kultur är kultur.
Ja exakt. Mm. Men samtidigt senare, så vi har ju också en kultur här. Varför kan inte vi ta oss till
det? Klart.
Men det är konstigt. Men det är ju, jag tror också att det har att göra med att vi är som svenskar, men lite mer... Man vågar inte riktigt gå, liksom, öppna upp sig direkt, gå rakt på sak. Säga. Man tycker det är också en sån här grej. Ibland kan jag gå på en liksom, middag eller någonting med min man, eller vi ses i någon sammanhang, det är andra människor. Och jag känner att jag får gå bakom honom med sopkvasten och du vet, så här, plocka upp de här glida kommentarerna, den här ironin som absolut ingen fattar. Liksom. Mm. Och nu har ju folk, våra nära vänner som är svenska, börjat förstå. Så här, men nu skämtar han ju faktiskt. Mm. Men i början kunde man sitta där och kunde bli så pinsamt tyst. Liksom. Jag vet att det här är ett skämt och jag tyckte att det var rätt kul och rätt befriande att folk vågar säga det rakt vad han tycker. Och han säger verkligen rakt vad han tycker. I, liksom, även när det faktiskt inte är okej att säga det, så gör han det. Och han kommer aldrig ändra det. Och jag vill faktiskt inte ändra honom där heller.
Nej.
För att jag tycker att det är något skönt med det och för att jag aldrig kommer bli så själv.
Det roliga är att med mig och Cecilia är det precis tvärtom. Att det är hon som går med sopskyffeln.
Ja. Det är spännande.
Och hon tycker att jag är så... hon menar att hon är så svensk i själen. Liksom. Mm. Att hon tycker att det är ganska skönt att slippa hälsa på grannarna. Och så här, medan jag är så här... Fan, grannjäverna hälsar inte. Nu går jag ner och knackar på och frågar vad är frågan om. Liksom.
Ja. Nej, men då har vi helt ombytt roller mot er, kan jag säga.
Jag känner att jag vill träffa din man.
Ja, du måste göra det. Jag tror att ni skulle gilla varandra. Mm. Jag har ju faktiskt träffat Cecilia, men bara på typ Idol och sådär. Hälsat lite på kändisfester och sånt där.
Ja, just det. Ja.
Vi får köra en parmiddag.
Gärna. När slutade du ta av dig skorna när du kom in genom dörren egentligen?
Alltså jag gör ju det fortfarande.
Ja, gör det?
Ja. Mm. Kanske inte om jag kommer hem till kompisar som gör att det är okej. Men det är ju nästan ingen av mina vänner som tycker... att det är okej att man har på sig skorna.
Nej, okej. Okay. Det var en kontrollfråga.
När jag är hemma hos... absolut, när jag är utomlands så tar jag alla dem. Mm. När jag är i Frankrike eller Schweiz.
Det är väl underbart att slippa.
Ja, det är så skönt.
Ja. Då tar vi det här supermomentet. Frågor du inte fått förut.
Mm.
När såg du en magiker uppträna senast?
Oj, i Saint-Tropez.
Okej, okay, hur var det?
Det var spännande. Han tog min vixering och så flög den liksom runt på något sätt.
Ja, otroligt.
Och sen ville han ha 20 euro.
Ja. Var det nu vi samlas?
Ja. Mm. Only in Saint-Tropez.
Ja. Men det var, han var ändå hyfsad.
Ja, han var jättebra.
4 plus.
Ja, jag är liksom inte en magikerproffs där, men det kan väl ändå ge honom det.
Ja. Vad skulle du vilja snacka med påven om?
Oj, hjälp. Jag kollar faktiskt på den här Young Pope när jag har sett den på HBO.
Mm, jag försökte.
Oh, jag tycker den är så bra. Gillar den inte, eller?
Jag kom inte in i skiten.
Alltså, som den svenska kvinna man är så har man ju så mycket frågor kring religion. Och nu lever jag också såklart med en familj som är väldigt katolsk. Nej, men där är ju mer liksom... Gud, jag vet någon gång när det kom på tal kanske så här... Oj, hjälp, jag kanske är gravid och vi kanske inte ska behålla det här barnet. Alltså, nu pratar jag bara väldigt sådär... ett enkelt ämne. Det finns väldigt mycket stora frågor man skulle ställa till påven. Men då sa Marie så här, om du gör det så får du aldrig berätta för mamma och pappa.
Mm.
Att du, okay. om nu var det inte så, men om vi skulle ha tagit liksom abort, vi kan aldrig prata med mamma om det. Mm. Och allt det här som ändå jag som kvinna någonstans, så här, rätten till min egen kropp tar för givet, det tycker jag är väldigt speciellt. Alltså.
Det skulle jag prata med påven om.
Ja, det finns ju tur. Alltså, jag vet vad, jag skulle nog behöva, som den galna människa jag skulle göra sån research när jag fick träffa påven. Jag är så sjukt nervös att behöva ha en sån agenda. Men jag bara tänker lite spontant så här, just rent mot... Liksom, det är mycket som är svårt för oss att förstå, tror jag.
Yeah. Hur mycket har er familj lagt på Robux?
Åh, herregud. Alltså, gud. Vi lyckades ju tyvärr upptäcka att det hade lagts väldigt mycket pengar på det här.
Okej.
Okay. Utan vår vetskap.
All right.
Så här typ 2000 eller någonting.
Åh, jävlar.
Så att, det blev lite konsekvenser av det.
All right.
Den franska pappan.
Blev arg.
Han blev väldigt arg.
Höjde röst.
Höjde rösten så att det här är oacceptabelt. Till försvar av min kära dotter var ju... helt fel av oss att inte sätta någon slags begränsningar på sånt här.
Nej.
Så hon hade frågat mig sen när man sitter och jobbar framför datorn. Mamma, så bara, det, ja.
Okej.
Och sen hade det gått på löpande. Men har du också Roblox?
Just det, ja, ja. Precis. Mm. Jag vet inte, jag tror inte på min watch har det gått en enda spänn till robots.
Nej men okej, okay, bra. Nej men alltså, jag kan säga så här, det här, jag har bara hört såna här stories innan och tänkte att det kommer aldrig hända oss, men det hände oss.
Ja, jag fattar.
Mm, och jag tror min dotter kommer aldrig komma över pinsamheten.
All right.
Mm. Som detta skapade.
Hur är din franska förresten?
Très bien.
Ja.
Nej, jag pratar franska med Maries föräldrar och ja. Den borde vara så mycket bättre, men i och med att jag aldrig pratar franska i hemmet med Marie så är den inte det, men vi ska jobba på det.
Pratar han franska med barnen?
Nej, det gör han inte. Han började göra det, men sen så när vi fick vår son så hade han då plötsligt tre språk, för vi pratar engelska, jag pratar svenska och sen så då franska, och han var helt tyst, han sa inte ett ord. Mm. Och när han var 2,5-3 och han nästan inte ens som pappa, så kände vi att nu är något som måste förändras.
Okay.
Så då så tog vi bort franskan och då kom det på en vecka. Både flytande engelska och svenska.
Okay. Namnsdagar, pepp eller depp?
Pepp. Ja. Allt som går att firas.
Ja, härligt.
Mm. Jag fick till och med en menstårta när jag fick mens.
Aha. Mm. Ja, just det. Jo, i din familj.
Ja,
ja det visste jag faktiskt.
Man är ju lite skadad.
Ja. Vad vet du om din framtid?
Men jag vill hålla det öppet. Alltså jag är fortfarande den här personen som tänker att jag kanske överraskar mig själv. Men jag vet att jag kommer jobba hårt på att få liksom, hålla samman familjen, viktigt för mig. Mm. Och att fortsätta utvecklas.
Yeah.
Aldrig stanna upp, aldrig bli nöjd med mig själv eller med någonting. Utan bara liksom fortsätta utforska.
Mm. Spännande. Vill du rekommendera något?
Ja, men jag kan ju rekommendera Young Pope då. Med tanke på att du inte gillar den.
Just det.
Mm. Bra tv-serie.
Ja. Har du haft det bra?
Alltså så bra. Det här var alltså, en av de absolut roligaste intervjuerna jag faktiskt har haft.
Ja, men vad
från
fint,
mitt hjärta. Jag var lite nervös faktiskt när jag kom till dig.
Okay.
Mm. Jag har lyssnat en hel del och tänkte så här, undrar vad, liksom, vad är det han vill grotta in sig? För du kan ju vara liksom, bra på det.
Mm.
Och så kände jag ändå att det här blir bra.
Mm. Tack, vad snällt av dig. Mm. Och snällt att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Yes, blir du nu sugen på att lyssna på Emilias podd, gör det. Den är granne till Värvet kan man väl säga och heter som alla vet Säker stil. Vill du mig något, leta då upp Värvet på Instagram och skicka ett meddelande eller kommentera uppvärvningar och avsnitt. Snabbla, Värvet heter kontot. Nästa vecka kommer Frida Boysen som skrivit årets kanske starkaste bok. Missa inte det, och vi som gör Värvet är jag, Kristoffer Triumf, Mattias Nordgren och Acast. Tack för idag, hej!
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.